Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Vänta, jag ska bara se ljudet. Alltså, där på... Okej. Hej!
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 Och välkomna till This is 40.
Ja, det här är Isa.
Och det här är Karin Bastin.
Jag heter fortfarande Bastin, du har inte skilt dig.
Nej. Eller Bastin, ja då.
Perfekt.
Ja. Du, vi har mycket att prata om idag.
Ja.
Jag undrar om man vågar gå och fråga dig hur läget är, för du har haft en jobbig dag.
Rakt på sak, tycker du?
Ja.
Mm. Nej men precis, jag har ju varit på minnesstund för en kompis som tog livet av sig för ungefär en månad sedan.
Jättehemskt.
Som heter Kalle, och Kalle var han som var anledningen till att jag började på simhopp till exempel. Så att jag kände på ett sätt att the legacy, att det är bra att både jag och Greta börjar med det, för då är det i alla fall någonting som fortsätter.
Ja.
Eller du vet, jag menar...
Ja, det tycker jag, det är jättebra.
Ja. Men han valde ju sig själv att ta sitt liv då, och han hade ju mått väldigt dåligt i, ja, länge, och framförallt sista året. Jag, som jag har skrivit också ut på Instagram, att när det hände så... Men du vet, man tror ju aldrig förrän det verkligen händer, så att säga, ändå. För man är korkad nog att tänka att folk som man tycker om ska leva för alltid. Och sist vi såg, så var det ju som jag då skrev ut på Instagram, att han tyckte det var så otroligt då att jag liksom kämpade för att leva samtidigt som han bara kämpade för att överleva varje sekund. Så att det är ju den här jävla skitsjukdomen, psykisk ohälsa. Alltså det här är ju liksom på 3 år, alltså Tommy då och så nu Kalle. Ja, det är liksom för många som man känner väl som väljer att inte orka leva längre.
Det är jättehemskt. Alltså det är jättehemskt.
Ja. Och så det är alltid så jobbigt, tycker jag. Alltså det, jag hörde ju det någon gång som jag verkligen håller med om. Jag vet inte om alla känner så, men jag blir så himla ledsen när jag ser andra människor ledsna. Alltså att det är liksom nästan
mer... man vill bara fixa, man vill liksom bara reparera, man vill liksom lösa det, man...
Ja, jag vet inte vad det är. Jag hörde det på den här dokumentären om tsunamin som gjordes av, vad heter, Folke Rydén heter han. Du vet, den är så jätteduktiga journalisten på SVT. Och då var det just en kvinna där som hade förlorat både sin man och sina barn. Det har suttit kvar hos mig. Att hon sa så här, det var så konstigt. Det blev liksom nästan ännu ledsnare när jag såg farmor, alltså då, till honom som hade gått bort. Alltså det är det där, när man ser andra människor ledsna, då påminns man om sin egen ledsnanhet också. Och framförallt så blir det, alltså att se familjen och sånt där, det blir liksom så sorgligt, så att det är väldigt tufft, tycker jag.
Jättetufft. Ja, det är oerhört svårt. Och det är så oerhört svårt att se människor man känner och människor man bryr sig om bara ledsna. Det är liksom...
Precis, och nu, alltså det är klart, men jag tycker ändå, jag måste ändå säga att jag tycker faktiskt väldigt mycket om begravningar. Alltså jag förstår varför de finns. Begravningar eller minnesstunder, vad man nu väljer att göra. Alltså det är klart att jag inte tycker om det. För anledningen till att man är där vill man ju inte. Man vill ju inte vara där för anledningen. Men att det görs. Jag förstår att någon har kommit på någon gång att det här, man måste ha någonting. För att jag tycker ändå att det är fint att man får liksom lugn och ro. Man får höra fin musik och man får gråta och man får säga farväl och sådär. Jag tycker faktiskt att det är en bra sak, eller vad man nu ska säga, som man har kommit på att göra.
Ja.
Och liksom det är inte att man sitter och pratar runt en kaffe, utan man är liksom tyst och man låter, det är liksom respekt för den som har gått bort, och man liksom, familjen får prata om den vill det och så. Jag tycker det är väldigt fint alltså.
Ja, men jag håller med. Men det är ju också liksom, det är också jävligt svårt.
Ja.
För mig är det ju så förknippat liksom med den absolut värsta händelsen som vi har varit med om i vår familj. Jag var ju med och planerade den begravningen. Ja. Alltså det är liksom...
Men just det, förlåt att...
Ja, absolut.
Är inte det ganska bra att göra det? För jag har aldrig varit med och planerat en begravning. Men det gör ju att man måste tänka på det, så att säga. Alltså efter det så kanske man...
Men för jag gick ju in i det helt och hållet för att de föräldrarna inte orkade det för det barnet. Liksom. Så att, men det går ju inte att liksom komma ifrån att... Jag aldrig någonsin glömmer de där sakerna. Och att det, jo, men det är väl klart att det är jättefint med begravningar. Men det är ju också otroligt jobbigt.
Ja, nej, men alltså det är klart att det är det. Men det som jag menar med det är liksom att det behövs
det
ju.
Behövs och sen så tror jag det behövs. Ja. För det är ett avslut och det är ett farväl. Och det är liksom alla som har brytt sig om den här personen. Och alla som har älskat den här personen. Och man får liksom dela den där... ögonblicket.
Ja, så jag tänker alltså,
men jag önskar ju att, som jag sa till dig igår, jag önskar ju att döden inte fanns överhuvudtaget. Jag önskar ju att döden bara var helt utraderad ur mitt minne. Jag önskar att jag liksom bara skulle leva på och så här, ja absolut, det kommer dö en dag, men det finns inga så här känslor eller tankar kring det, utan att det skulle bara vara ett så här, ja då händer det bara när det händer. Alltså jag önskar att jag inte tänkte på döden. Jag tänker ju väldigt ofta på döden, men jag försöker att inte tänka på döden överhuvudtaget. Jag vill bara radera den. Jag tycker den är liksom för jobbig att tänka på.
Nej, men och då sa ju jag till dig, som vi alltid, vi har ju alltid djupa samtal så att säga. Alltså även när vi inte poddar. Men nu har det varit liksom lite att du har känt dig lite ledsen och man vet inte varför. Och jag har haft mitt som vanligt och sådär. Och då sa du till mig igår att jag önskar bara att döden inte fanns. Och då sa jag till dig, så här, men om inte den hade funnits så kanske inte hade funnits någon mening med livet. Om man bara visste att allting bara skulle fortgå hela tiden.
Fast jag tycker inte att det stämmer.
Nej, och
jag
då sa
jag det. Jag känner att det där är en så här svensk grej att säga. Ja. Att det är så här, ja det måste finnas mörker för att det ska finnas ljus. Ja. För mig nej, är det så här, nej det behöver inte finnas något jävla mörker. För jag kan klara mig på ljuset.
Ja, nej men du kanske har rätt att det är liksom så här, det är någonting man har lärt sig att man ska säga för att överleva. Det är typ så som de ljuger. Exakt. Det är så som de ljuger om det här med till exempel att det är så bra att barnen är sjuka första året. Ja. För då bygger de upp sitt immunförsvar.
Ja. Jättekul med sjuka barn liksom.
Ja nej, men alltså det stämmer ju inte. Nej. Selma har aldrig varit sjuk. Hon är fortfarande aldrig sjuk så att säga. Alltså,
men vissa saker uppfinns för att vi ska liksom överleva.
För att man ska orka. Och det kanske är det som är med döden också. Om vi hade vetat att vi hade levat i 3000 år, då hade vi väl haft
det
jättekul.
Haft det så jävla kul liksom. Ja. Och sen så var det bara så här, helt plötsligt dog man en dag, men det visste man liksom inte. Man hade inte börjat tänka på det. Nej, men för det var det här jag sa till dig, så här, barn innan de fattar att det finns något som heter döden, de är ju liksom bara helt överlyckliga. Och sen den dagen då, när de börjar förstå det där med döden, när man ser den liksom ångesten som det är med sig, inte fan kommer det något gott ur det.
Nej.
Tog vi död på den myten?
Jag tycker också att döden är jättejobbig såklart. Det är ju därifrån min hypokondri kommer. Alltså det är ju att jag har varit väldigt rädd för döden. Och det tycker jag ju då att har ändrats lite. Att jag är mer rädd för så här smärta och lidande och inte så rädd för döden längre. Men jag vet inte riktigt. Alltså jag märker ju skillnad till exempel att jag inte är flygrädd.
Mm, det är ju skönt. Men så här, rädslor är ju väldigt skönt att bli av med. Men så här, rädslan för döden, den tror jag man har med sig liksom hela livet. Om man inte är kanske en buddhist, då kanske man fixar det.
Ja.
Eller om du är en riktigt så här, superkristen trogen som tänker att du ska liksom komma till ett bättre ställe.
Ja.
Så kanske till och med längtar efter att komma till det bättre stället.
Mm.
Ja, det är ju också någonting som jag önskar att jag hade. Jag kan ju verkligen känna så här, gud vad skönt det hade varit om jag trodde att liksom att det var så.
Mm. På tal om det då, för både om döden och ljuset och så vidare, så har jag lyssnat på väg till minnesstunden idag. Jag vill inte kalla det för begravning eftersom det var en minnesstund, så jag förmodar att då säger man väl minnesstund.
Mm. Alltså, men... För han var inte troende, så att han ville inte vara...
Nej, precis. Och då så lyssnade jag på söndagsintervjun med Lasse Hallström.
Mm. Och du vet ju att Lasse och Lena är mina favoriter.
Ja, Jag vet, det är din favorit. Mm. För det första så hade han då fått höra i hela sitt liv att han var just solen. Och han hade hittat en anteckning som hans mamma hade skrivit. Mm. Alltså så det är inte hela sitt liv, men den här hade han hittat faktiskt för inte så länge sedan. Då var det så att han är som han går omkring och har bär på solen. För att han var så positiv.
Ja, det, jag visste det. I knew it.
Ja.
Ja. Han är ljuset.
Ja, men du förstår. Och då hade han frågat då Lena och Tora för det här stämde. Mm. Tycker ni att jag är som att jag går omkring och har en sol runt mig?
Mm.
Och då sa de, ja, det gör det. Är det?
Klart. Självklart.
Och han var ju också väldigt mycket på tal om det du säger då. Han är liksom så otroligt trött på liksom så här jantelagen och att man inte får ta plats och sådär. Alltså det är typ, så därför älskar han ju Amerika, att det är liksom, där är det liksom, där kan man skryta typ, eller förstår, man liksom, man får lov
att vara den man är, och man är så här,
ja, men precis, man får lov att vara den man är.
Man behöver inte sitta och låtsas att det är så jävla bra och liksom vara lagom. Nej. Och vara liksom ha det lite tråkigt för att kunna ha kul och liksom.
Men det som var helt otroligt var ju då att han har ju blivit andlig då. När han har gjort den här filmen.
Han är ju snälla människa. Ah, okej, han har blivit troende alltså.
Ja, han har gjort en film om Hilmar och Flint. Och då på något sätt så hamnade han hos ett medium. Mm. Och han har liksom inte trott på det här, såna här saker. Han har väl kanske...
Men du vet ju varför han hamnade hos ett medium. För det som upptäcktes med Hilma af Klint, alla hennes här grejer, sanningssägelser och så här grejer som hon har hittat.
Ja, just det. Att hon gick till medium.
Alltså, det är en helt otrolig historia. Jag längtar till att jag ska få se den där filmen.
Ja, men precis. Jag ska faktiskt gå och se den filmen på måndag med min svärmor. Så att då kan vi prata om den nästa vecka.
Jag vill också se filmen. Vi kanske ska lägga in ett klipp ändå från filmen här.
Ja, men precis. Men vi har många klipp, lovar dig, för att om vi ska prata även det.
Okay.
Vi kan ta det nästa vecka när jag har sett det. Men då så, för det första så var det så otroligt roligt, för det var som om söndagsintervjun hade lyssnat på This is 40.
Mm.
För plötsligt så var det en helt annan melodi i hela avsnittet. De satte in klipp.
Oj.
Har söndagsintervjun någonsin satt in ett enda klipp?
Men jag har ju aldrig lyssnat på söndagsintervjun. Men nej, nu kommer jag ju lyssna på Lasse, så att,
ja, det ska
då, kommer inte jag, då kommer jag inte ha något att jämföra med. Så då kommer jag tro att det är så den alltid är.
Det är ditt stora internationella genombrott med filmen Mitt liv som hund. The nominees for best achievement in directing are... Filmen blir ju ingen succé bland svenska kritiker när den kommer, men när den internationellt så blir den ju enorm. Och du blir nominerad till 2 Oscars. Du får gå på Oscarsgalan.
Ja.
Hur var det? Rusty Hallström for My Life
as a Dog. Åh, det var ju... Att det öppnade dörren till USA. Jag hade ju alltid drömt om att få jobba med amerikansk film.
Sen mitt i alltihop så ringer det, du vet, typ som ett larm.
Nu ringer en
målare.
Är det larm eller ringsignal?
Det här är ringsignal.
Svarar
du? Då tänker man så här, gud vad händer nu? Är det brandlarm på företaget? Nej, då är det ju Lasses telefon. Och då är det så här... Lena Olin or 3 others. Well, answer it. Lena Olin or 3 others. Du vet när det kan vara så att de inte vet.
Ja.
Det är så kul att han fortfarande har kvar det. Istället för att bara skriva Lena Olin så blir det ju så här Lena Olin or 3 others. Ja. Och då svarar han. Det var ju också så här this is 40-aktigt. Jag bara, vad fan är det här? Martin Wicklin tappar alltså helt ny. Liksom, han sätter aldrig in någonting. Han har bara intervjun liksom.
Underbar.
Och då svarar hon ju, han ju, då bara, ja, han bara, jag sitter i rör. Och vi får sätta in det här då.
Mm. Hallå, jag sitter och blir radiointervjuad.
Jag förstår, men då är du upptagen ett tag framöver eller?
Ja.
Och hon fattade ju inte att hon var inspelad, förstår du? Så att det var så här,
ja. Och sen 4-5 är vi tillbaka på hotellet. Något sånt där.
Okay. Har du bilen kvar?
Ja, jag lämnar tillbaka den sen så fort det här är klart.
Ja, men då kanske jag kan få bli hämtad av dig på Bolinders plan. Så ring mig när du är klar.
Ja, det gör jag.
Okej, puss, puss, hej.
Puss, hej. Var det din fru?
Ja.
jo, vad var vi?
Jag sitter på radion liksom. Radion, det här är ju liksom en, det är liksom en podcast. Ja. Det är inte direkt. Ja, och sen, eller ja, den går väl på radio också i och för sig. Men alltså så gulliga. Puss, puss och hela balletten. Ja. Skulle du, alltså de var så här artiga mot varandra.
Ja, jag älskar dem.
Skulle du kunna tro att du kanske kan hämta upp mig då?
Så respektfulla mot varandra, ja. Och är så kära i varandra. Ja. Åh, de är så
gulliga. Ja, de är så gulliga.
Mm. Älskar dem.
Och då i alla fall så var det då att han har då, han trodde ju inte på sånt här. Och det var en ganska bra sak att lyssna på när man var på väg till en minnesstund. För att det, han tror ju verkligen då på att man kan nå och prata med döda personer och sådär.
Underbart.
Det har ju gett honom ett helt nytt syfte eller en helt ny, mm. liksom. Han mår så mycket, liksom, ja, han tycker att det är så skönt att det liksom inte är över då när man dör. Utan att det bara är nästa kulle.
Mm.
Han har pratat med sin pappa också och så vidare. Han tror verkligen på medium då.
Men det kan också vara så här, det kan ju också vara så att han har hittat den tron för att han vill det liksom. Att det ska vara så.
Ja, men han verkar också ha hittat en person som verkar vara väldigt bra. Han nämnde den personens namn, jag vet inte. Jag kände inte till det. Men...
Mm.
Ja, nej, men han, så...
Nästa vecka är det jag som går dit.
Nej, men det var ju, blev ju väldigt... så när man satt då på minnesstunden så blev ju det då liksom, vad ska man säga... Alltså, även om då Kalle inte trodde på någonting så kände man ju själv, alltså det gör man ju på begravningar och minnes, alltså det känns ju ibland så här, kommer en strim av sol in i salen till exempel eller, eller du vet om ja,
det... ja, men, ja, nej, men det finns massa
olika, det finns ju tecken, det finns ju tecken
mer liksom. Man är ju också väldigt mycket mer uppmärksam i de där tillstånden och då liksom letar man ju också efter tecken.
Ja, ja, men det är klart.
För det är en tröst.
Ja, men det, tröst. Jag tycker faktiskt att det är så även på bröllop. Typ om så här, någon pratar plötsligt om den döda pappa eller sådär. Då plötsligt kanske börjar regna. Eller, alltså, jag har ofta tänkt på att det finns tecken liksom, alltså, om, på något sätt. Ja, så det var väl så man... Ja, alltså vi ses på andra sidan ungefär. Man tänkte det. Och sen så var det faktiskt... Kalle älskade ju att göra pranks.
Mm.
Så efter när vi var kaffe då var det en kille som kom fram till mig och tänkte så här, du vet, alltså långt in i begravningen tänkte jag så här, nu kommer han ut bara, kommer in i så vet, och bara säger så här, got you, för han gjorde liksom han hade, det var liksom på den nivån hans pranks, de var liksom så här, mot en person som var insektsrädd till exempel, köpte han 5 syrsor och satte in i hans brevlåda.
Det är ju jätteläskigt.
Du vet, så att människan inte kunde komma hem på en vecka och sånt där.
Ja.
Så att han, så man, det var liksom, det hade inte kunnat vara liksom att han som en jättestor bara surprise. Man, ja, nej, det, alltså det blir för morbid att tänka på så, men du vet, det blev ändå, när man är i den där förra stadiumet och man ser alla de som var där, det var liksom bara memory, alltså det var människor som jag har känt i 40 år. 35-40 år, du förstår. Som alla bara åldrats, har familj, alltså med ett helt annat stadium än vad de var sist. Många som jag inte hade sett på 30 år.
Nej, jag vet.
Men som man ändå är väldigt starkt lierad till.
Mm.
Det var väldigt speciellt.
Så speciellt liksom.
Ja. Och Kalle hade jag ju träffat, alltså inte så mycket som vi träffades när vi var små, men nu i alla fall 2 gånger innan han dog där, så, och det kändes ju ganska bra, eller kändes ju bra att vi hade, och vi hade också dessutom pratat om döden ju.
Nej, men det är ju jätteviktigt att prata om liksom nära kära som går bort, för det är ju bara så, det är ju bara så det kan leva kvar, det finns ju inget annat sätt.
Nej, men precis.
För folks minnen att leva kvar, man måste ju liksom fortsätta, och de fortsätter ju leva inom
oss. Det är ju
liksom.
Sorrow,
och det är ju viktigt att de också fortsätter leva utom oss genom att vi fortsätter prata om dem. Det är ju precis så det är liksom.
Nej, men så att säger det. Och men som sagt, det var ju också, han var ju väldigt politiskt, han var väldigt, alltså kunde mycket om historia och politik och sådär.
Han var där, Henrik känner ju också honom.
Ja.
Och har ju också beskrivit honom för mig som en person som var så sjukt rolig och duktig på att skriva.
Ja,
han har ett väldigt roligt Instagramkonto.
Historiekistan heter den. Eller heter den.
Där man kan gå in och hitta roliga.
Ja, där han skriver om historiska personer. Alltså som till exempel Anne Frank eller Simone de Beauvoir eller så.
Mm.
Men så han... jag tycker nog att man... Alltså för det är ju det där, så här, hans skratt och hans blick. Alltså med alla människor som dör, så, som man känner, så är det ju... Alltså så de finns, som du säger, de finns ju inom en, så att om man inte fortsätter prata om dem så finns de ju inte längre.
Nej, precis.
Så det är, jag tycker i alla fall för min del att det är är att ge respekt till honom och hans familj.
Det tycker jag också, det är jätteviktigt.
Och jag är inte så rädd för sånt där. Jag har känt för många som har dött, så att jag är inte rädd liksom för att kontakta familj, och jag är inte rädd, alltså sånt där kan ju, vissa människor kan ju vara rädda för att vad ska jag skriva eller vad ska jag säga, och jag förstår det. Det är inte så, men jag vill alltid försöka höra av mig och visa att man finns där och
sådär. Det är
jätteviktigt. Jag tror inte att det är inte alla som vill eller klarar eller sådär, men jag har alltid känt ett behov av att göra så liksom. Ja, men för att sorg och saknad och allt sånt där är ju en del av ens liv, och det måste man ju bara, alltså det är ju också det som gör att man är en hel människa. Alltså i sorg ska det också finnas glädje.
Jo, jag vet, för det är ju så här, för det är klart att man inte kan ta bort döden som jag önskar, utan det är ju bara så här, det är ju att acceptera, det är en lika stor del av livet.
Ja, men det är också det som gör att man, alltså jag menar inte bara acceptera väl en sak, kanske man inte behöver göra, men jag tror att man har mycket för att se, alltså sorg med, alltså att det är så här, gud, att se det åt andra hållet, vilken tur vi hade som fick 45 år, eller alltså vilken tur vi hade som fick de åren med den här människan, eller
men vilken tur att jag fick vara med den här personen överhuvudtaget, hur länge eller hur lite den än levde liksom.
Precis.
Man lär sig alltid något av alla man är med liksom.
Exakt, och den här, då lyssnade jag ju och på en som jag även har lagt ut på Insta och du också har lyssnat på, som Anderson Cooper-podcasten.
Som är otroligt fin, men jag tror också att det är den som har gjort att jag har känt mig lite ledsen.
Ja, för du är så påverkad av sånt där.
Ja.
Men den heter alltså All There Is och handlar just om döden och sorg och smärta efter att... alltså egentligen bygger den på att Gloria Vanderbilt, som var Anderson Coopers mamma, hon dog 96 år gammal eller något liknande. Och så hade hon liksom lämnat hela sin våning liksom som den var. Premissen på podcasten är att han går igenom sin mammas våning.
Och packar ihop minnen och hennes lägenhet.
Precis.
The door to my mom's apartment is heavy. You have to kind of twist the top lock just the right way. And the bottom lock, and then kind of push with your shoulder. The apartment's sold a few months ago, and so I have a couple of weeks to pack up all my mom's things and move out. I came up with this idea a couple of weeks ago while I've been going through my mom's things to make this podcast about going through all the stuff that's left behind. And I haven't done a podcast before, so I have to bear with me a little bit. I just learned how to use this recorder. The sound of the deadbolt opening and then that sound of pushing the door open, those are sounds I've always known.
Vi kanske också ska tillägga där, Anderson Cooper är ju ett av CNNs största ankare liksom. Åker runt och gör krigsreportage och, ja, men han är ju absolut en av de största profilerna på CNN. Utöver att han kommer från den här Vanderbilt-familjen.
Ja, men precis. Och det är kanske inte alla som vet heller då, att Vanderbilt var ju liksom USAs rikaste för typ 150 år sedan eller 200 år sedan. Men empiriska tiden är borta. Men däremot så har de ju alltid haft ett väldigt högt namn inom societeten, i framförallt New York. Hans mamma är då den här liksom kvinnan som levde jättelänge, som var både konstnär och väldigt liksom social.
Ja, men hon startade också jeansmärket Gloria Vanderbilt, som var liksom så här jeans för kvinnor som fortfarande finns. Hon var liksom otroligt före sin tid.
Nej, men hon var inte cloak, hon var så cool. Och hon har varit med om ett väldigt hemskt öde.
Det värsta ödet man kan vara med om.
Ja.
Hennes då 23-åriga son tog livet av sig genom att hoppa på en balkong framför henne.
Och då bland annat har ju Anderson Cooper hittar han liksom i hennes garderob då, det är så här kläder, bara, det här hade jag på mig när då Andersons bror då tog livet av sig.
This was another box with a note. Anderson blouse and skirt I was wearing when Carter died.
Och men det som är fint med den då, för nu låter det ju väldigt öppet här, är ju...
Ja, det låter väldigt svårt att lyssna
ja,
på den.
Ja, men det är det ju inte.
Ja, det, det tog mig emot att lyssna på den, men jag började lyssna och sen kunde jag inte sluta. Jag har bingeat alla avsnitt.
Mm.
Men det kanske man inte ska göra. Man kanske ska ta ett avsnitt i veckan. Det är inte jättetungt, men det är liksom allvarliga ämnen. Men det finns en ljus glimt väldigt ofta.
Which brings me to Peggy Lee.
Now comes time for the young lady we described as Silky. Meet Miss Peggy Lee.
I didn't know who Peggy Lee was until my mom got sick. That was in June 2019. She hadn't been feeling well for a few weeks, and when she finally went in for tests, they discovered she had cancer, a lot of it. Didn't have much time left. I was sitting with her on her hospital bed when the doctor told her the news. Afterwards, we all just kind of sat there for a while, and then my mom said quietly, "Well, it's like that old song says.
Show me the way to get out of this world, because that's where everything is."
Turns out that's a song Peggy Lee sang in 1950, though her delivery was understandably more upbeat.
Show me the way to get out of this world, because that's where everything is.
I Googled the song as we were bringing my mom home from the hospital, and then came across a clip of Peggy Lee singing another song on YouTube called "Is That All There Is?"
Is that all there is? Is that all there is?
Peggy Lee is on a dark stage with an orchestra behind her. And the colors are all washed out, but she has this kind of bemused, world-weary expression on her face. I knew my mom would love it and showed it to her when we got home. "That's so marvelous," she said. And it was. She died 12 days later. But we ended up listening to that song every one of those days.
If that's all there is, my friends, then let's keep dancing.
Sometimes I'd hold my mom's hands as she lay in bed, and we'd sing along and pretend we were dancing. We don't talk about loss and grief very much, which is odd because they're among the most universal of human experiences. All of us will lose people we love. And yet, when you're the one grieving, it often feels like you're all alone. At least it does for me. I'm sitting now in her apartment, full of journals and notes, letters and postcards. There are thousands of books, every one of which...
Han är ju en ganska, alltså, ledsam person, men väldigt också, alltså han har också det där andra liksom. Mm. Han har ju också solen.
Mm. Det har han definitivt, och det är Andy Cohen.
Ja, exakt.
Som är hans bästa kompis, som är Andy som kör alla Real Housewives-snacken. Som är liksom, man förstår att han behöver honom. Det är hans bästis, och de har, båda de två har gått till surrogater och har de två barn var.
Ja, bägge två barn.
Och är så här, två riktigt roliga killkompisar, men han har ett otroligt djup som är liksom... Ja.
Nej, men han har både...
Jag vill flytta hem till honom.
Ja, jag vill också. Jag vill bara bo med både Andy och Anderson.
Ska tilläggas att han är gay.
Och det är Andy Cohen också. Men, och det säger de ju också i den här... Eller det säger de faktiskt i en annan podcast som heter Smartless. Den som Jason Bateman och vad de nu heter. Det är tre killar som har den. Bland annat då Jason Bateman som är väl...
Tre skådisar.
Ja, som kanske är den kändaste i det där gänget. Eller? Ja, i alla fall för mig. Men alltså han som är huvudrollen i Ozark bland annat. Och han, den är faktiskt också urkul, den podcasten som heter Smartless. Och är ett utav
den avsnittet. Är ju urkul, den har ju inte djupet direkt.
Nej, den har inte, den är bara tre dudes som sitter och chattar. Och sen så tar de in en intervju, ett objekt liksom. Mm. Men de är väldigt roliga med varandra och kränker varandra och liksom bara, och ett, bland annat var det ju ett avsnitt jag lyssnade på, var det så här,
"Sean, I don't think I've ever seen you grumpy, ever."
"Oh yeah, well live with me for a couple of days."
"Oh, challenge much?
But what gets you grumpy?"
So who's the grumpiest here today? Mm. Alltså de liksom erkänner att de är surgubbar hela högen. För alla är, det är verkligen, alltså alla är typ i våran ålder eller lite äldre. Och då har de tagit in Anderson, och det blir ju en väldigt rolig clash så att säga, för att han, ja, och då där berättade han ju bland annat att det var så här när de var liksom 20 år, Andy och Anderson, var så här, ni bägge jobbade med nyheter, bara, ni måste ju träffas, ni är bägge gay and work with news, how can why don't you know each other? Och då var alla trodde att det skulle liksom bli the perfect couple, och Anderson efter 5 minuter var bara så här, nej, det kommer inte funka mellan oss.
And within 30 seconds, I knew I was never going on a date with Andy Cohen because he violated like every one of my rules. The biggest one being he mentioned my mom within the first 30 seconds of the boy. And he now admits he just wanted to date the Vanderbilt boys. So
sure, that was so gauche.
Wait a second.
So for my sister, your mom is Gloria Vanderbilt.
This is killing me. That is so on brand for Andy.
How did he bring it up? Like,
oh, he was just like, you're Gloria Vanderbilt's son. I mean, he's not subtle.
Yeah. Hey, did you guys ever make a pact that, like, if he's single by a certain age and you're single by a certain age, sure, let's just get together and combine families?
Uh-uh. All right. No, it's not possible. We're really close friends. I mean, I love him, but that would not work.
Yeah, yeah.
I love it. By the way,
men de har då blivit istället bästa kompisar, så det är ju väldigt fint. Och de har ju verkligen en härlig. Och de brukar ju då, vi har pratat om det tror jag förut, att de brukar ha den här nyårs. Ja, det har vi ju pratat om när han blev så full, Andy Cohen, då. Förra året. Ja, för han vågar ju, det är modigt av CNN att våga ha Andy Cohen på, men, och sen så är Anderson lite som en så här brygga mellan liksom, att det inte
blir Andy
liksom
Cohen, alltså han är så han jävla underbar.
Han spårar ut totalt.
Sista veckan när de körde reunion av Real Housewives Beverly Hills, och han börjar gäspa mitt i liksom värsta historien och försöker bara svälja sin gäsp.
Ja.
Nej, det
är så kul
alltså.
Att de hade med det också, eller hur? De hade ju bara kunnat klippa bort det.
Ja, jag vet. Men man förstår ju att han jaspar.
Samma. Så, jag åker bara från stad till stad. Ja. Och så är det bara samma bråk med olika kärringar på The Reunions.
Och alla kärringarna älskar honom.
Ja. Han är och jag liksom också. Och jag också.
Ja, men jag flyttar in till honom också. Alltså, stå på kö.
Ah, alltså, de är så underbara.
Underbara personer.
Ja. Och så kul. Och så djupa och härliga. Man vill bara vara deras kompis. Eller bo med.
Ja, men de har liksom the heart on the sleeve. Typ. Alltså, de har... Ja. De är otroligt underbara, härliga.
Mm. Mm.
Men jag håller med dig. Anderson Cooper-podden måste vi verkligen tipsa om. Jag tipsar då om att ta ett avsnitt i taget. Det är liksom absolut djupt och sorgligt. Men det är otroligt intressant och man får liksom någon mening med... Man kan faktiskt hitta en liten mening där i döden.
Ja, men framförallt så kan man inte gnälla så mycket. För han har verkligen med folk som har varit med om typ det absolut jobbigaste man kan vara med om.
Ja. Men när du säger så kanske inte folk vågar lyssna. Jag vågar faktiskt inte lyssna. Jag som fixade den personen som har svårast av alla att prata om sorgliga saker.
Nej, men jag menar att... Jag
vågade lyssna och jag tyckte att det var skönt att lyssna.
Det tog dig lång tid för jag tjatade som fan på dig.
Ja, men det tar emot mig för att jag, liksom, jag hade ett gäng otroligt ledsna år mellan liksom 2012 till 2016. Mm. Där jag var så här grundledsen hela tiden, även om det kanske inte syntes ut. Och jag kände bara att jag orkar inte hitta vara nere där.
Nej.
Så jag tycker att det är svårt med sorgliga saker. Jag har väldigt svårt för sorgliga saker.
Men det var ju därför jag låg på dig, för att jag visste att du ändå skulle tycka om den i slutändan. Alltså,
du ville att jag skulle bli ledsen.
Nej, jag ville att du skulle få höra detta.
Ja. Alltså, nej, men jag är jätteglad att jag har lyssnat. Ja. Men jag skulle inte, jag ska inte bingea sådana där saker. Jag ska liksom ta en episod här och där.
Nej, precis. Ja, men och jag började ju lyssna på den när det bara fanns, jag tror det fanns två då, förstår du? För de kommer ju ut varje vecka. Så nu ligger väl alla där, tror jag, eller? Jag tror det i alla fall.
Men det kan vi tipsa om. Men nu när vi ändå håller på och pratar om allt det här med liksom sorg och oro. Nej, men jag tänker att vi ska ringa till Maja också och prata lite om det här med oro. Så vi får ju ofta liksom brev och så, eller inte brev. Vi får ofta direktmeddelanden och så från folk som vill fråga Maja om saker och som också frågar oss om råd och tips och så. Det är liksom oroliga tider. Det är oroliga tider för alla. Det är bara så här, det är bara att öppna vilken jävla tidning som helst så ska man bli skiträdd och orolig varje dag. Mm. Utöver den oron man redan hade för att typ en unge ska liksom ramla och slå sig när den går ner för en trappa.
Mm.
Hur ska man liksom överleva den här vardagen? Vi ringer Maja.
Bra. Det frågar Maja.
Something weird and it don't look
Hej!
Hej min lilla älskling!
Hur mår du?
Bra!
Nej gud, nu höll jag på att koppla på Isabel Adrian. Så kommer Isabel Adrian och ska prata om oro med oss. Nu innan du kom in då, så har vi pratat om döden och lite annan, lite allmän oro, ångest och världsläge och alltihopa. Och vi får ju ofta liksom frågor från lyssnare som undrar hur man liksom ska hantera all den oron man går omkring med. Och vi har en fråga då, en lyssnare som har skrivit: jag lever i konstant oro nu för tiden, känns det som. För barnens skolgång, för världen i stort. Jag har ångest över så mycket, fastän jag själv har det väldigt bra egentligen. Vad kan jag göra konkret för att hjälpa mig själv? Att jag har ångest kommer ju inte hjälpa någon, det fattar jag också. Ja, men det här är väl liksom, det här känns som man själv 100% hela tiden.
Alltså verkligen. Jag kan faktiskt själv relatera till den. Att jag måste påminna mig typ dagligen skulle jag säga, om vad oro egentligen är. För det är, vilket typ är lite gulligt, det är liksom en fråga. Mm. Alltså vi ställer en fråga till oss själva och kroppen svarar.
Är det så?
Ja, vi ställer en fråga så här: är vi okej? Okay? Är vi skyddade? Är vi trygga? Mm. Och sen svarar kroppen.
Mm.
Och kroppens respons...
Med liksom där ångestgrejen.
Exakt. Och kroppens respons, den har ju ett ja och ett nej-svar. Vilket jag brukar kalla för så här, den har en gas. Vilket är så här: nej, du är inte trygg. Som sätter igång, alltså på en halv sekund så har hela ditt nervsystem utsöndrat hormoner och allting som behövs för att liksom kämpa mot det här hotet. Mm. Ställer du frågan, är jag i säkerhet, är jag trygg? Och svaret blir ja, du är i säkerhet. Då har kroppen liksom kopplat på en broms. Adrenalinet och de här hormonerna, de behöver inte produceras, utan alla kan vara lugna. Hjärtat kan vara lugnt, andningen kan vara lugn, magen kan vara lugn, och då blir man inte orolig.
Mm.
Men problemet är ju bara att kroppen är ju liksom designad så att så här, if you snooze you lose. Alltså det är hellre att bli orolig och aktivera sig än att liksom...
Ja, det är vår gamla så här grottmentalitet.
Ja, precis. Man får vara lite schysst mot sig själv och tänka att så här, ja, nu är oron påkopplad, men kan jag liksom då lära mig att bromsa den?
Ja, det är det man undrar. Hur gör man liksom?
Ja, men för jag tänker så här, det går ju att göra en
Tänk om man hade svaret på det. Och hur gör man för att inte vara orolig och ångest? Då hade vi varit väldigt rika, hade vi inte det?
Jo, då hade jag varit rik, och det är nu mina pengar kommer rulla in.
Ja, det är bra.
Nej, men jag tänker så här, om man kan göra massa saker liksom för att lugna sitt system. Men, och det tror jag, det är det man ska koncentrera sig på. Man ska inte koncentrera sig på att leva ett liv där oro inte aktiveras. För det blir ett ganska begränsat liv, tänker jag.
Okay.
Så att man, det som jag tror man gör sig själv och omvärlden en stor tjänst, det är att lära sig att reglera när kroppen säger shit, du är i fara.
Mm.
Och tittar man på kroppen, vad den gör automatiskt, den gör massa saker, men bland annat så lugnar den hjärtat, att det är hjärtat som behöver pumpa långsammare, det är liksom en broms.
Mm. Mm.
Och dels så kan du jobba med din andning. För att när du andas in, då, diafragman, vet ni vad det är? Det är inte alls särskilt självklart. Det är liksom muskeln mellan liksom bröstkorgen och magen.
Mm.
Och andas man in, då åker diafragman ner och då blir hjärtat större. Och då liksom signalerar hjärnan så här, okej, vi måste pumpa snabbare. För det hjärtat liksom flyter trögare eftersom det är större. Alltså det har större yta att liksom åka runt på. Så då gasas liksom försvaret upp. Att hjärtat börjar liksom klappa. Och då hamnar man i oro och stress. Men det man ska göra är att ha längre utandning. För då åker diafragman upp.
Men Maja, det här är ju vagusnerven.
Ja, det är klart
det. Är inte det den vi pratar om nu?
Ja.
Ja, det här har jag pratat om i flera år. Gud, vad intressant.
Det är klart det är vagusnerven.
Precis. Så att när du andas ut. Ja.
Åtta. Andas ut åtta.
Då trycker du diafragman upp. Hjärtat blir mindre. Och då signalerar hjärnan så här, okej, nu måste vi liksom lugna ner oss. Hjärtat måste slå lugnare för den här mindre yta att flytta runt på. Eller pumpa runt på. Så där, bara att du tänker...
Så utandningarna ska alltid vara längre än invandringen.
Ja, exakt. Och så att när man säger så här, ta ett djupt andetag. Då... ta ett djupt andetag. Ja, men utandningen ska vara längre. Det är liksom tricket.
Ja. Men det här är så kul. För att nu faller ju vagusnerven på plats. Ja. För att det här var ju en övning jag gjorde... Det här är en övning jag har gjort för länge sedan som jag har pratat om i podden. Och då trodde jag ju först att den hette Vegasnerven, vilket passade mig jättebra.
Ja, det tycker jag passar bra.
Men jag har aldrig kopplat att det är det där det handlar om. Det är klart att det är det handlar om. Nu fattar jag verkligen att det är hjärtat det handlar om. Okej.
Okej. Okay. Den funkar ju verkligen för dig också, Karin.
Ja, för mig använder den. När jag kommer ihåg, när jag känner mig orolig och jag kommer ihåg att använda den här andningsövningen, så blir jag alltid så lugn. Mm. Alltså den är så skön. Nu måste du beskriva exakt hur man gör.
Men du andas in en gång och sen så andas du in lite till. Det viktiga är att utandningen ska vara längre än inandningen. Så du kan andas in till exempel och räkna till 5 och sen så när du andas ut så räknar du till 8. Och så upprepar du det några gånger. Då har du hjälpt din kropp
att berätta. Otroligt avslappnande alltså.
Då har du hjälpt din kropp att berätta för din hjärna att du behöver inte vara orolig. Det är ingen fara. Så finns det en grej till som kroppen vill göra när den ska lugna sig som du kan hjälpa den med. Det är att den vill skapa ett hormon som heter oxytocin. Och det signalerar till dig och kroppen att du är i trygghet och du är i tillhörighet. Mm. Att du är liksom uppfångad av gemenskap. Du kan ju tänka dig så här, folk som är flygrädda. Så fort de kommer ur planet, då smsar ju de sin familj eller sina kompisar.
Gick bra.
Det är det man gör. Man söker sig till sin flock. Till de som ger en trygghet. Så att det här med att ringa typ en kompis efter man har löneförhandlat eller inför man ska göra någonting läskigt, det är för att få igång oxytocinet som lugnar dig.
Gud vad intressant, det är också en gammal grottegenskap.
Allt är ju det.
Ja, precis.
Och vad är andning, är det ditt, is that your only solution baby?
Nej, men det finns ju massa, men jag tänker ta upp andning och jag tänker ta upp det här att sträcka sig ut mot en vän eller någon som man känner är trygg för att få också ett syn.
Ja.
För det är så kroppen lugnar dig. Det är så kroppen vill lugna dig. Och då får man kanske rannsaka sig själv. Hur sträcker jag ut en hand?
Men det kan alltså räcka med att liksom ge en annan människa ett leende. Att säga hej till någon annan. Ja. För det här är ju en grej som jag gång på gång upplever att jag får så sjukt mycket mer av här i USA. Det är så här, folk pratar med varandra. Man frågar alltid hur någon mår. Man säger alltid hej.
Håller verkligen med.
Det är aldrig det här titta ner i gatan och bara gå förbi som jag tycker att jag upplever så fort.
Nej, de är jättebra på det.
Svenskarna är dåliga på det.
Ja, jag håller verkligen med. Men det är precis som du säger. Alltså, det är att liksom känna att man inte är ensam och att någon förstår en. Man kan hjälpas åt tillsammans. Och då skapas oxytocinet som gör dig lugn. Och inte använda Instagram eller köpa ett par nya dojer eller plastikoperera eller vad som helst. Utan det är inte rätt väg, men det är en annan diskussion.
Ja, men och det är så här, gå ut och börja själv. Möt en människa på gatan, le mot den, säg hej, hur är läget?
Verkligen.
Alltså det är på riktigt så att det hjälper. Var supertrevlig med dem som sitter i kassan på ICA, prata med dem, hur var deras dag?
Kan vi inte göra det, kan vi inte tänka på det imorgon?
Det kommer hjälpa.
Det var en utmaning, vi tre, att vi verkligen ler.
100% så tänker jag på det.
Så kan vi snacka sen.
Jag gör ju det här för att jag har blivit amerikan.
Ja, jag vet. Så jävla härligt när du kommer till Sverige.
Det är därför du är så lycklig jämfört med mig och Maja.
Nej, men exakt. Men jag är ju inte det.
Ja, vi kämpar på här. Vi kämpar på.
Det är bra.
Puss, puss, Maja. Vi hörs imorgon.
Maja, det är alltid så underbart. Tack så jättemycket. Puss, puss.
Ni är inte ensamma. Vi är in it together. Kram.
Vi är tillsammans. Puss.
Hej.
Hej. Det där var ju så himla intressant att min vegasnerv kom med där igen.
Vagusnerv, ja. Ja.
Men du, jag tycker vi kallar den vegasnerven för den är härlig.
Ja.
Ja, mitt i alltihopa så har jag ju också en busy vecka som igår började med borrning hos tandläkaren som var helt sjukt jobbig. Alltså den var så jobbig så det liknade ingenting.
Det såg hemskt ut, Karin.
Alltså, och då var så här, hon bara, I'm really sorry but I need to use this bigger shaky borr, eller det heter ju inte borr,
shaky borr.
Och det var så fruktansvärt. Men då körde jag faktiskt vegasnerven.
Ja, gjorde du det?
Det var väldigt svårt att göra vegasnerven när man ligger med en borr i munnen. Men, ja, så jag ska inte säga att jag blev jättelugnad av den. Men det var liksom gårdagen. Idag har jag lite ryggskott. Och imorgon så måste jag vara utan mat hela dagen. Kan du tänka dig något så hemskt för
Nej! Mig? Ska du göra kolonoskopi eller?
Jag ska göra kolonoskopi på torsdag. När jag bokade in det är alltså en sån här tarmundersökning. När jag går in med kamera i rumpan och tittar i tarmarna. Det här har jag alltså absolut inte förstått. Men då får man alltså inte äta på hela dagen innan och samma dag. Plus att man måste ta laxermedel. För mig är det här en sån mardröm. Du vet det, som jag liksom... står och faller med den där maten.
Men alltså, jag förstår dig. Alltså, men när ska du göra för att kolonoskopin? Alltså,
på torsdag morgon. Men så hela onsdag måste jag gå utan mat.
En
jag
får hel dag, 24 timmar.
Jag får dricka vätskor.
Alla sorts vätskor?
Alla vätskor som inte har färg. Så att jag får ju dricka liksom, chicken broth. Alltså... Det kan man ju dricka, det är ju ganska gott.
Ja, men det är ju ganska bra, det är ganska bra.
Och sen så har jag köpt gul yellow, eller jelly eller vad det heter. Så jag ska ju göra...
Jaha, yellow, ja.
Ja, får jag sitta och äta jelly. Och sen får jag dricka äppeljuice. Nej, gud, jag är så ledsen över det här. Men det är skönt, för det är ju faktiskt något positivt. För från 45 så ska man ju då göra en sån där undersökande kolonoskopi för att se så att man inte har någon början på någon polyp eller någon sån där... dåliga celler i form av cancerceller eller något.
Men alltså, gör du det en gång om året?
Nej, så här då på den försäkring som jag har så får man då, jag tror att det var femte eller var tionde år från 45. Det är bara i liksom förebyggande syfte.
Ja, det är
så
jättebra.
Så den här veckan har då varit tänder, det har varit rumpa, tarmar och ryggskott.
Nej, men jag har också... ryggskottet någonstans? Gud vad
hemskt. Är bara långt ner i ländryggen. Ja, och så får jag ju inte ta värktabletter heller på grund av att jag ska göra kolonoskopin.
Jo, men du kan väl ta någonting med Alvedon? Eller vadå, vad menar du?
Ja, Alvedon kan jag ta. Ja. Nej, men man får ju inte ta de här andra... Ja, jag vet inte, det har väl...
Nej, inga sådana antiinflammatoriska.
Ja. Nej, för att man ska ju också på narkos.
Jaha, det får man också. Du ska sövas.
Ja, jag ska sövas.
Oh, congrats!
Det är väl det enda vi får se fram om alltså, efter de här
nu dagarna. Tycker jag inte att dugg synd om dig.
Nej, men så att, och så ska då Henrik ska komma och hämta mig därifrån. Så att, och sen har jag faktiskt en kul grej i helgen. I helgen har jag bokklubb. Det är länge sedan jag hade bokklubb. Det är, du och jag hade ju bokklubb för många år sedan, 15 år sedan.
Alltså, vi var 19 år gamla då, tror jag.
Ja, vi var så unga.
Vilka var det som var med där egentligen?
Det var du, jag, Ann Söderlund, Martina och Lisa Idring. Mm. Och det var ju för jävla kul alltså.
Ja, alltså.
Vi kallade oss för Butkovskis kvinnor, kommer du ihåg det?
Ja.
Nej, det var så kul. Jag har roliga bilder. Det kanske åker upp i lullen.
Ja, det kanske åker upp i lullen. Ja. Har du då bilder där på?
Jag har ju en bild på när du sitter på toaletten på en av klubbarna. Ja, lite, vi behöver något skratt åt det.
Ja, jag sitter ju alltid lullen. På toaletten med öppen dörr eller väldigt ofta i alla fall.
Ja, du vill ha ett sällskap. Du räcker ut handen.
Jag räcker ut handen till alla som vill ta den.
Ja. Nej, men så att jag har bokklubb på lördag, så det ska faktiskt bli jättekul.
Men vilka då? Vilka är dina nya kompisar?
Ja, men då det härliga gänget som kommer på lördag är då Sirpa, Jenny, Malin, Isabella och Mona.
Gud, vad många!
Hur mysigt!
Har alla läst
och alla bara, ha men gud, är det här, vad måste vi läsa? Man känner sig att folk tycker det känns jobbigt. Jag bara, hej, men det här är bara för att vi ska ses.
Ja,
och
äta
och spricka, dricka vin. Och så kommer vi absolut prata om en bok. Det är klart vi gör det.
Vilken bok ska ni prata om då?
Ja, det blir inte Nobelböcker.
Nej, men har ni bestämt någon för den här?
Ja, det kommer börja med, ja, det är jag och Sirpa som har instigerat klubben. Så vi ska börja med den har jag pratat om i podden. It Ends With Us.
Ja,
så den boken kommer alla få. Så att ingen behöver ha läst en bok för att komma till den.
Nej,
för, för det är för jobbigt. För det där gör att man inte orkar gå på en klubb. När det är så här, du ska ha läst den här 500 sidor långa boken. Som jättejobbig. Då kommer inte jag. Räkna inte med mig.
Nej, men det är bra. Så att då får de den och så har ni kanske...
Ja, så får de den. Vi som har läst den pratar om den. Och så kanske vi pratar lite om andra böcker. Jag har faktiskt haft ett otroligt bokår.
Ja, det har du verkligen.
Det vet vi ju. Ja, alltså jag är en sån mal. Det är faktiskt helt sjukt. Jag bara ligger i sängen och bara plöjer böcker. Helt otroligt.
Ja, vad skönt. Det är så underbart.
Bästa som finns.
Det är det bästa som finns. När man kommer in i sån där skov.
Ja, men så, och det kan vi ju verkligen också rekommendera i oro och ångest. Så jäkla skönt att ha en annan värld att hoppa in
verkligen.
I den där bokvärlden. Inte Instagramvärlden.
Verkligen.
Med en ljudbok eller en pappersbok. Mm. Ja, men och sen så har vi ju något annat kul som vanligt. Ett litet sminktips. Ja, det piggar ju också alltid upp. En gammal favoritklassiker som tål att upprepas. Och det är Glossier. För det första så här märket Glossier.
Ja.
Underbart märke med så sjukt mycket härliga ögonskuggor och sminkgrejer. Och väldigt bra pris där. Mm. En av mina absoluta favoriter från dem som alltid finns i min necessär är ju Brow Boy. Nej,
Boy
Brow. Boy Brow, som är en skitsnygg, superenkel att använda ögonbrynsmascara typ.
Mm.
Som färgar och formar på ett jättesnyggt och naturligt sätt. Gör verkligen mycket till looken i ansiktet.
Ja, men alltså den är ju underbar. Men, och den, för många sådana kan ju vara lite för kladdiga, eller man ska säga.
Ja, men och de kan kladda ut sig runt omkring och de faller av och håller inte hela dagen. Och sen så börjar så här ögonbrynen hänga mitt under dagen.
Hänga? Du vet ju hur långa mina ögonbryn blir också. Så att
du har så här farmarbryn.
Ja, verkligen. Ja, nej, men den är jättebra verkligen. Underbar. Och så man måste bara hitta sin rätta ton då, så att man inte har för stark eller för svag. Men sen finns den ju också i naturell.
Exakt. Så att det bara är som en gel liksom, om man bara vill forma om man har redan jättemörka. Mm. Ja, men det är dagens beauty tips.
Återigen vagusnerven alltså, den är bra. Mm.
Andas in, räkna till 5 samtidigt. Och så andas ut, räkna till 8 samtidigt. Och så gör det liksom ett par gånger.
Mm. In med näsan, ut med munnen, eller hur? Du kan det här bättre än jag. Mm.
Och så upprepa det. Typ 5 gånger brukar räcka för mig.
Mm.
Fantastisk övning. Tänk att det handlade om hjärtat. Det har inte jag fattat.
Handlar inte allt om...
Jag trodde att det bara handlade om någonting som var i Las Vegas.
Ja, det är ju hjärtat.
Ja. Ja, exakt. Jag ska ju till Vegas om ett par veckor. Det ska bli kul.
Nej, gud vad härligt. Det är min bästa sak.
Hörrni, vi älskar er och vi älskar när vi får DMs och kommentarer från er. Fortsätt med det, och har ni mera frågor till Maja så hör ni också av er till oss på DM.
Mm.
Ta hand om varandra, ta hand om er själva. Utöver det, räck ut en hand på riktigt, för då får ni en hand tillbaka någonstans.
Mm. Ja, det är verkligen sant.
Puss och kram, vi ses och hörs.
Puss, puss, hej då!
Vem skulle hjälpa mig ut här där livet är? Vem skulle ge mig den kraften som jag måste få? Vem skulle trösta mig? Jag är så liten på jorden. Om det inte finns till, vad ska jag göra då? Nej, du måste finnas, du måste. Jag lever mitt liv genom dig. Utan dig är jag en spillra mörkt och stormigt hav. Du måste finnas, du måste. Hur kan du då överge mig? Jag vore ingenstans, jag vore ingenting om du inte fanns. Aldrig förut har jag haft ditt tal eller det lilla ordet som skrämmer och plågar mig så. Ordet är om jag bett alla böner förgäves. Om du inte finns till, vad ska jag göra då? Vem skulle känna min ång och sedan förlåta? Friden i själen, jag vet. Skulle skänka mig den? Vem skulle så ta emot mig till slut efter döden? Om du inte fanns till, men tog hand om mig sen. Men du måste finnas, du måste. Jag lever mitt liv genom dig. Utan dig är jag en spillra på en mörk storm. Du måste finnas, du måste. Du kan...
gänget, vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. Ett borr- och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.